Podden du lyssnar på heter Perspektiv och jag heter Per Granqvist och det här är en podd från Vad vi vet.
Känner jag igen situationen då den brukar uppstå och hitta någon röd tråd? Är det när jag blir rädd, när det är mycket osäkerhet i luften?
Jag litar allt mer på min magkänsla och det kanske kan låta konstigt för att komma från någon som jobbar på Vad vi vet och som ständigt tjatar om fakta. Så jag har funderat mycket på det där, hur känslor kan vara rationella och också när de inte alls är det. Alexander Norén är journalist på SVT och professionellt vetgirig. Han har gjort mängder med intervjuer med Nobelpristagare och likt jag funderat på det rationella i traditionellt sett irrationella känslor. Och allt detta har han sammanfattat i boken Magkänslans intelligens som jag läst och jag bad honom därför ta plats i studion för att hjälpa mig att förstå mer om detta ständigt aktuella ämne. Har du tankar eller synpunkter på podden eller gäster vi borde ta med i framtiden? Ja, men hör av dig till mig då. Du når mig alltid på perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se. Och om du vet med dig att du är orolig för att missa grejer som vi publicerar så vill jag uppmana dig att prenumerera på podden för att inte missa de här kommande avsnitten. Följ eller prenumerera heter det. Det beror lite grann på vilken app du lyssnar på. Men oavsett vilket, när du väl har gjort det så känns det bra i magen. Jag lovar. Då är det dags för Alexander Norén. Pandemin kan man ju kalla för en enda stort smörgårdsbord av irrationella beslut. Så vad är egentligen den där magkänslan vi går på ibland och den är vettig eller inte? Hur intelligent är magkänslan, Alexander?
Den kan vara intelligent. Det kan vara en smart magkänsla du har. Och så kan det vara en falsk magkänsla som i själva verket bara är någon form av reptilhjärnereflex beslutsmässigt. Som kanske inte alltid är optimal för situationen.
Det är det som gör att man springer iväg och tänker jag behöver toapapper snarare än att skydda mig.
Ja, men precis. Det är den som får dig att toksälja på börsen när det är för sent och hamstra grejer trots att de finns i överflöd.
Så låt oss reda ut det där. Om vi börjar med det du beskriver i boken som en falsk magkänsla. Vad är det?
Det är väl det som om vi ska jämföra med sånt som har varit känt i populärekonomiska debatter, litteraturen senaste decenniet, Kahneman, behavioral biases, beteendeekonomisk forskning som gör lister på klassiska beslutsfällor som vi tenderar att gå i givna situationer därför att hjärnan är skapt som den är gjord och egentligen typ 50 000 år gammal anpassad efter ett helt annat liv. Det är känslor som kan komma till oss att nu borde jag göra någonting men som är mer som såna där reflexer. Det är vad jag skulle kalla den falska magkänslan. Den smarta magkänslan är den som snarare bygger på expertis av den här typen av beslut, den här typen av situationer där det är som en slags syntes av en massa olika datapunkter som har gått in i din hjärna genom åren som liksom filtreras ner till en känsla av
så det är ju rätt intressant att vi är typ samma som savanner. Man hör ju det där ibland att vi har inte utvecklats så himla mycket. Vi utvecklas inte i samma takt som våra telefoner direkt. Men där är det ju det här att vi hoppar undan en fara vi uppfattar på en millisekund och idag är det inte riktigt det liksom.
Ja, men precis, om du tar det där exemplet som jag brukar se framför mig. Det prasslar till i löven bakom dig. Eller du går på en sommaräng för all del och det liksom rasslar till ner i marken. Med största sannolikhet är det allt annat än en supergiftig orm som kommer att bita dig i foten. Det kanske var en liten skogsmus som sprang förbi. Det kanske var bara en gren som föll. Men du ryggar tillbaka reflexmässigt och liksom hoppar ifrån. Evolutionärt har det väl varit mer en vinnarstrategi att överreagera i sådana lägen.
Alltså vi premierar att vi faktiskt gör något.
Ja, i 9 av 10 så var det väl ingenting, men den 10:e gången så var det en sabeltandad tiger som skulle äta upp dig till middag istället. Så alla som sprang av någon form av omedelbar rädsla, de fick föröka sig. Och då har vi liksom nedärt i oss att ha den, i det här fallet kanske idag man kan prata om action bias, gör någonting, stå inte bara still när hela världen drabbas av panik och pandemi och vi vet inte vad vi ska göra, jag måste göra någonting, ja men ja, jag hamstrar toapapper, jag gör någonting. Det är en känsla som kanske liksom vi har med oss. Ett annat exempel på det här, vi måste göra någonting, tendensen vi har inom oss. Fotbollsmålvakter. Rent statistiskt sett, det bästa för en målvakt är att stå still i mitten. De flesta straffläggare försöker nämligen...
skjuta rakt i mål.
Ja, eller snarare så här. Om du är straffläggare, då är det bäst... egentligen är det bäst för bägge, men de flesta försöker skjuta åt kanterna. Mm. För att det känns som att du verkligen försöker göra någonting. Och om du skjuter i mitten, då är det så snöpligt om målvakten råkar stå still. För du försökte inte ens sätta den i krysset. Och samma sak för målvakten. Givet att det är helt omöjligt att kasta sig till höger eller vänster, för att det blir bara en ren chansning, så har du ändå större yta som du skulle kunna ta den på om du står kvar i mitten. Men det bär emot att stå still, därför att du måste göra någonting. Och det är bättre att släppa in ett mål och kasta sig och verkligen sträcka kroppen och försöka fånga den fast det är omöjligt och den går in, än att du stod still och sen så... ja, där gick den in.
Den här... med tanke på kritiken som kommer att följa efteråt.
Ja, nej, men så att det finns den här inbyggda grejen som gör att det bär emot att inte göra någonting. Det har ju räddat oss bevisligen genom åren. Vi sitter ju här nu och vi är funtade med det här därför att våra förfäder som kanske överreagerade lite ofta, de fick föröka sig. Så att den är inte dum heller, men det gäller att veta när tjänar den sitt syfte och när får den mig att paniksälja aktier som redan har gått ner och därmed missa uppgången som kommer som en snabb rekyl.
Men om vi ställer det då mot den här mer rationella magkänslan, då har du beskrivit som en syntes av kunskap vi har samlat på oss. Alltså att kunna utvärdera, vilken typ av magkänsla ska jag använda här? Mm. Det låter ju som att det inte låter sig göras då, för den första bara kastar sig åt höger.
Första steget är ju att om man har tid, säg att det är inte så att du sitter i en biosalong och det börjar brinna. I den mån du har tid att stanna upp och reflektera, att fråga sig, var kommer den här känslan ifrån? Känner jag igen situationen då den brukar uppstå och hitta någon röd tråd? Är det när jag blir rädd, när det är mycket osäkerhet i luften? Eller ja, alltså försöka se, är det här någon reflexmässig känsla? Eller är det här en känsla som, när jag vrider och vänder på det, kanske till och med framförallt om jag har haft möjligheten att sova på saken, finns den här känslan kvar? Då är det första steget att skilja smart från dum magkänsla. Och just det som jag kom in på med att sova på saken är inte så dumt. Jag menar att det uttrycket finns är uppenbarligen av en anledning. Det är svårt att se in i hjärnan och se vad som händer när du drömmer. Det finns ett helt forskningsområde om det. Men det verkar som att där händer någonting. Tankarna cirkulerar runt, erfarenheterna kokas ihop. Och när man sover på saken så kan ibland den där känslan vara ännu starkare. Och då skulle jag säga att ja, då är det kanske av den smartare sorten om du hunnit få distans till det och du trots allt vaknar upp och känner nej, det här är fel eller det här är rätt.
Det är intressant, vi på vad vi vet har vi haft det som en slags managementfilosofi att liksom, okej, det här behöver vi sova på saken om man ska anställa någon eller man erbjuder någon ett jobb då, så här, vi låter sova på saken när man ska göra en deal, någonting. Vi behöver sova på saken. Ett, för att få den där reflektionen med, men två, för att verka som att vi reflekterar. Ibland kan man ju faktiskt veta att det här är helt fel, men det kan vara att vi måste sova på saken och sen vid närmare eftertanke, nej. Så det finns ju också de här liksom, de psykologiska kontrakten, eller vad man ska säga, som det sociala spelet, där ibland ju handlar om att verka lite eftertänksam och inte vara så himla impulsiv hela tiden, även om man vet det. Och då uppstår ju såklart tillfällen där vi faktiskt kommer på att nej, men vi ska göra på ett annorlunda sätt. Eller man blir övertygad om att det man liksom redan har gjort. Så jag tänker det är också det här med, alltså efter ett beslut, hur kan det påverka om jag tar ett beslut snabbt eller om jag tar det efter att ha sovit på saken? Liksom? Finns det sådana studier som kan visa om man blir mer eller mindre nöjd när man gör?
Ja, jag tror snarare att det är det här ögonblicket på morgonen när man vaknar upp och sen kommer man ihåg, just det var den där grejen som jag skulle bestämma mig för. Du har inte hunnit koppla på Excel-arket och titta hur många plus fanns det, hur många minus fanns det.
Hashtag och, overthinking.
Exakt, exakt. Utan det är bara känslan. Och studier som är inne på det spåret finns det. Till exempel har man studerat då kunder på IKEA som skulle välja soffa. Och det finns ju jättemånga olika varianter om man ska ta hänsyn till alla schäslonger och alla färger och allt vad det nu är. Och vissa bad man verkligen tänka igenom noggrant kriterierna som du behöver tänka på. Vad värderar du? Varför exakt ska du ha den här? Och rationellt, är det så här många? Hur mjuk ska den vara? Vilken färg, vilken struktur? Och så, okay, så vi kan med en checklista för det här. Så kommer fram till, ja, rent objektivt då så borde jag ha den här modellen. Och så köper den. En annan grupp, de fick bara så här, gå på känsla. Ta någonting här nu. Alltså följde man upp det där ett tag senare och så märkte man att de som gick på känsla, de var mer nöjda efterhand med sitt val. Och det tror man beror på att de hade inte verkligen inte övertänkt det, utan tvärtom. Och teorin här är att när du ska spalta upp och vara superrationell inom citattecken och hitta massa olika egenskaper att väga för och mot varandra, då tenderar du kanske att överskatta vissa parametrar som du inte ens hade tänkt på var viktiga för dig. Du listar saker och så får allt ungefär samma vikt och så blir, ja, det blir 60% fördelar, då kör vi på det. Men kanske hälften av de där fördelarna hade du ändå inte brytt dig om. Medan som du går mer på, ja men gå på känslan här nu när du väljer soffa, då kanske du tar hänsyn mer till de här sakerna som du i kraft av att vara expert på ditt eget liv efter 30, 40 år eller 50 eller vad det nu kan vara, då är din ålder. Jag börjar känna mig så nu vid 45. Så vet jag ungefär vad jag gillar och jag har lärt mig det ungefär att det är väl den där typen av modell som jag trivs i. Jag kan inte säga direkt nu varför. Men skulle du säga så här, hur mycket värderar du fastheten i resårbotten? Hur mycket, ja då skulle jag säga det är väl viktigt. Och så kanske du skulle kunna leda mig in till att köpa en soffa som egentligen inte är någonting som jag vill ha. Så att tänk inte för mycket i vissa situationer. Till exempel spela golf. De gjorde ett sånt experiment med golfspelare, amatörer och proffs. Och amatörerna, när de fick lite mer tid på sig, då spelade de lite bättre. För då kunde de liksom gå igenom, ja, hur gör man det på det? Man står med benen mättland där så kan man
de undviker alltså att göra de största felen.
Ja, exakt. För de kommer ihåg hur man undviker. Proffsen, när de fick tid att tänka på hur de skulle putta, så puttade de sämre. De skulle däremot snarare ha bara känt.
Då kommer det multisekventiella tänkanden. De kan plotta direkt ut här 12 sätt som de kan gå till helvete på.
Precis, och då är ju proffsen experter. Och har då en erfarenhet av såna här situationer som magkänslan som då styr hur de nu gör den här putten gör att det är en smart magkänsla. Medan amatören är ju inte expert.
Jag tänker på en bekant till mig som är OS-ryttare, jag kan ha nämnt här innan, för det har varit liksom en jättebra liknelse. Peter Fredriksson, och han pratar mycket om det. Hur vet man när man ska sluta jobba på någonting? Och då pratar han mycket om det, att när han liksom har tränat alla hästarna, gått igenom allting, bla bla bla, nu står han för att rida in på OS eller mästerskap, och säger han att jag ger mig tillåtelse att lita på min magkänsla. För att när han väl sitter där, då kan han inte börja. Utan liksom, fram till hit, så sen ger jag mig tillstånd att liksom. Där har jag använt i några situationer där det liksom, som har i alla fall hjälpt mig. Men det är ju den här syntesen att faktiskt kunna liksom nå ända fram. Att kunna förstå, nu jag kan inte göra mer här. Hashtag overthinking. Liksom där vi, särskilt man intellektualiserar lite grejer och man har läst på lite, alltså man har läst på för mycket. Det finns ju den känslan.
Ja, då måste man backa. Och bli störd av någonting. Mm. För ett annat sånt här experiment gick ut på att störa de här golfspelarna. Störa dem med något oljud som gjorde att de hade svårt att tänka på någonting annat än det här oljudet. Och sen så fick de putta.
Just det.
Hjärnan fokuserade på någonting helt annat. Den kunde liksom inte sitta och bearbeta hur gör man den perfekta putten.
Ja, just det.
Och sen nu, putta Per.
Och då plötsligt.
Ja. Så om du har något jättesvårt sånt beslut och du tror att du är experten på det där, gå iväg, sysselsätt dig med något annat, få hjärnan att bara foka på något helt annat. Och sen helt plötsligt kanske du känner oss.
Finns det också en dimension här, jag tänker i liksom, alltså hur lång effekt det kommer att få. Vilken glass jag suger på den, liksom, det är ju en grej. Eller vilken glass ska jag äta under resten av mitt liv i ett större beslut. Alltså finns det en tidsdimension här i liksom magkänslan?
Det vet jag inte om det finns någon.
Jag tänker att man liksom låser sig för det blir så här, nu är det så jävla viktigt så nu måste vi.
Ja, alltså, liksom. Du tänker så. Ja. Nej, men det är väl som alla beslut. Ju mer rädd du blir för konsekvenserna, desto mer låst kan du väl bli och våga ta det. Så att, i och för sig, om det är ett stort beslut så kanske du skulle kunna lura dig själv till att tänka att men det här går att återkalla. Vad vill jag göra då?
Ja, exakt. För jag tänker att liksom, några av de största besluten vi tar i livet som är mest liksom, får störst konsekvenser, det är ju när vi träffar någon, när vi skaffar barn och när vi köper hus. Och du har ju varit liksom hämnat knarkare, så du kan ju allting om det dessutom. Liksom. Så jag har upplevelser av alla tre. Det är ju väldigt snabba beslut. Det finns ju också någonting där att liksom, man, nu tog jag dem och så blev det bra och så accepterar man dem.
Ja,
alltså vi hade ju den här trenden med liksom match.com och andra som var så här, här är otroliga psykologiska profiler av dig som visar exakt vad som är bäst match, eller det finns fortfarande sådana tjänster, och så finns liksom Tinder, höger, vänster.
Ja. Och där har jag lärt mig, och jag vet inte om jag har tillämpat det, men om man vill vara lycklig i längden så får man ju inte vara perfektionist. Och därmed inte sagt att min fru och mitt hus och mina barn inte är perfekta och de bästa jag hade kunnat få, men är man en maximizer som hela tiden försöker hitta det absolut bästa i alla lägen, så är man ju mycket mer benägen att bli besviken på vad man fick än om man är en satisficer som i princip tar första bästa. Och det där uttrycket har vi missbrukat. Ta första bästa, det låter som att man liksom nöjs med vad som helst, eller hur? Nej, men bokstavligt talat. Du vet ungefär vad du vill ha. Och sen första bästa i den kategorin som dyker upp, slå till på det. Just för det. Sannolikheten att det kommer någonting som är ännu väldigt mycket bättre än det där, som ändå lever upp till dina krav hyfsat väl, den är inte så stor. Du kanske måste jaga jättelänge för det. Och i sådana fall har du ingenting annat att göra i livet, så visst, då kan du väl alltid leta efter den perfekta kavajen. Eller så tar du första bästa som känns rätt. Och så går du vidare och gör någonting annat vettigt av din dag. Dessutom, om du är den här perfektionisten, då kommer du ju ha sett 50 kavajer innan du bestämmer dig för någon. Så har du 50 grejer att jämföra med och vara besviken för att du inte hade. Medan har du bara sett 2 kavajer, då är det så här, ja, men den där var ju bättre än den där färgen som jag inte gillar. Så då är det mindre risk att du blir besviken i efterhand.
Mm.
För i efterhand så kan du alltid jämföra med, tänk om jag hade haft den, tänk om jag hade haft den. Eller jobb.
Eller en bildsättning som jag sitter med ibland som redaktör. Liksom. Ja. 2 första bilder man hittar, det är de man ska ta. Sen kan man ju ändå ägna liksom 10 minuter till åt liksom olika, hitta ytterligare vinklar, men det är ändå lite skitsamma. Just det här är jag dålig på. Jag tänker, det, vi är ju inne i det här också med liksom beteendeekonomin, du berörde det innan också. Liksom. Vi har ju Dan Ariely, vi har Daniel Kahneman, vi har liksom det här, han som hittat på med att tänka snabbt och tänka långsamt. Är det här en direkt koppling till det, tänka snabbt och långsamt?
Ja, man kan säga, det jag skriver om i magkänslans intelligens är ju en slags syntes av alla de där, och en annan skola som är den här som handlar om intuitionen man kan lita på. Och intressant nog, en företrädare för den är Gary Klein. Och egentligen borde han vara i luven på en sån som Kahneman, som ju snarare ser de här beslutskänslorna som beslutsfällor och de här känslorna man borde vara skeptisk mot. Jag försöker väl få ihop det här i det jag skriver som att, ja, men det beror sig på, och pratar om det istället som smarta magkänslor och dumma magkänslor. Mm. För att jag tror att det beror på situationen. Så att ja, det är i det häradet, men det är möjligtvis syskon till det. Där Kahneman, som du nämner, tänker fort och långsamt. Det är ju liksom kärnan av beteendeekonomin, där Taylor, Richard Taylor och en annan sån förgrundsgestalt, där man började med att liksom hitta misstagen vi gör när vi låter känslor påverka vårt beslutsfattande.
Just det, Taylor, vi tankar alltså Taylorismen, vi pratar om det här att hela tiden skapa arbetsuppgifter, dela upp dem i små, små kugghjul.
Ah, nej, jag tänker på Taylor, Taylor, Richard Taylor. Inte Taylor.
Okej, okej.
Men där hamnar vi på ett stickspår.
Ja, vi kan köra stickspår. Det här visar att jag är mer intresserad av gamla gubbar än nya gubbar. Kör.
Ja, det här är en rätt gammal gubbe också. Det är kriteriet för att få Nobelpriset i ekonomi, så han är i alla fall över 60. Och det heter för övrigt Sveriges Riksbankspris, bla 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 bla. Så man inte får några puritaner på sig. Om beteendeekonomin var ett brott mot den gamla skolans ekonomer, där den gamla skolans ekonomer i princip hårdraget såg människor som ekonomiska beslutsfattare som en slags vandrande Excel-ark som hela tiden fattar superrationella beslut.
Mm, det är i alla fall Friedman, en annan Nobelpristagare, 76.
Ja, och har jättebra koll på vad som är bäst för mig på 20 års sikt och så vidare.
Vilket idag är bullshit.
Ja, och det tyckte ju då sådana som Richard Thaler och Daniel Kahneman och Amos Tversky och så vidare. Ja, de senare kommer ju från psykologisidan för övrigt. Ja, men här, så här funkar ju inte människor. Låt oss istället studera hur de faktiskt fattar beslut. Och sen ser man att det finns en systematik i avvikelsen från den här perfekt rationella individen. Och det blev liksom beteendeekonomiskolan. Och den var ju först liksom, kusinen från landet och sågs ner på de här gamla, tunga, stora ekonomerna.
Och det är väl det här gamla skämtet om att om nu människor var så rationella som vi låtsas som i mycket av ekonomiundervisningen, den gamla klassiska ekonomin eller neoklassicistiska ekonomin, så hade vi aldrig tagit den vackra vägen någonstans. De hade alltid tagit den snabbaste.
Och jag undrar om jag citerar Richard Thaler rätt här nu, men han säger att ja, du, och så riktar han sig till någon sån här gammal ekonom, du utgår ifrån att alla beter sig som den smartaste ekonomen. Ja, jag utgår från att alla är lika dumma som jag.
Just det.
Då har det svängt åt det hållet. Sen efter det så har det kommit liksom kritiker till beteendeekonomiskolan som menar på att men de här beslutsböjelserna, tendenserna vi har att fatta beslut på ett visst sätt baserat på känslor vi får i givna situationer, de kanske är rationella i sig. Det är det som har gjort att vi har överlevt här. Så att det finns rationell variant av det. Då. Ja. Ja. Det förgrenar sig. Och alla de här grenarna försöker jag få ihop till en välansad buske som är lätt beskådad i den här boken.
En del av det här handlar ju om det vi pratar om, bekräftelsejäv, att man tror att man vet hur det påverkar. Och liksom när jag tänker på poliser och vad vi har inte minst sett i USA, finns det ju enormt stora mängder exempel av hur poliser skjuter först och tänker sen. Och då har vi alltså både en rationell och icke-rationell magkänsla som speglar det här, och de får någon slags förstärkningseffekt. Alltså det är korrekt ur polisens perspektiv, men fel ur alla andra. Man kanske tänker fort snarare än långsamt här. Man misstänker att den personen man ser kommer skada dig, men det är också färgat och dina fördomar. Det är därför vita poliser skjuter svarta här. Det är ju det vi pratar om. Liksom. Jag tänker det är liksom blåljuspersonal måste ju ha särskilt svårt att hantera det här. Alltså det, då har du båda de här magkänsleffekterna som kolliderar.
Ja, den här polisbrutaliteten som jag har sett, vissa av de exemplen är helt omöjliga att förstå.
Alltså det är rationellt för dem för att de utgår från vad de upplevs rationellt men som är irrationellt men inte baserat på fakta.
Det finns ju från fall till fall, men om man tar den där Jacob Blade som blev skjuten 7 gånger i ryggen, när man ser den videon är det svårt att förstå liksom hur polisen tänkte. Men ja, man måste anstränga sig och se det ur den perspektivet, för att vad var det som triggade igång det där? Ja, vi vet för lite om det, men utifrån sett ser det helt galet ut. På ett generellt plan är det väl möjligtvis så att man skulle kunna säga någonting om rasism som bygger på, det behöver inte vara rasism, det kan vara bara statistiska fördomar som gör att man dömer någon bara på hur den ser ut.
Mm.
Och då borde ju rimligtvis polisen i det här fallet ha en träning och regler att följa som gör att de inte kan agera på det sättet. De ska inte det. Men som människor kan de falla in i det av rädsla för de känner sig trängda.
Men det är precis som om man kliver in i en situation och är aggressiv, för man förväntar sig aggressivitet, så kommer det ju bemötas av det.
Så alltså skapar man det.
Då skapar man det, präglar du hela situationen.
Och då är frågan, är det där en magkänsla att lita på eller en magkänsla som är bedräglig? Ja, med tanke på vad det får för konsekvenser så går det väl inte att säga något annat än att den är bedräglig. Samtidigt skulle ju samma magkänsla kunnat
logisk.
Rädda dem någon gång.
Ja.
Och de historierna hör vi inte talas om. Så att det är svårt att säga, är då poliser överlag bättre på, och har de en bra magkänsla eller inte? För vi hör talas om alla outliers som går åt ett håll. Men om man tittar på tillbaka till Gary Klein, han studerade just blåljuspersonal under 10 års tid. Så följde med både poliser och brandmän och sjuksköterskor och kärnkraftsoperatörer, you name it. Alla som liksom under stor press och kort tid måste fatta snabba beslut i kritiska situationer. För han ville veta, hur gör de? Hur fattar de här besluten? Påfallande ofta så gör de det ändå med positiv utgång. Så han ville komma till kärnan vad det var som låg bakom. Och det var det som startade hans forskning kring beslutsfattande som då mynnar ut i slutsatsen att ja, om de är experter på sina områden och har under årens lopp byggt upp en bank av situationer och mönster som de sen snabbt kan stämma av mot utan att överlagt tänka tanken. Mm. Är den här branden precis som den jag mötte för 20 år sedan där? Utan det är bara någonting som, det känns igen, då är det så här man ska göra. Och att det är den magkänsla de får. Han tog några exempel från någon brandman som var inne i ett hus som brann och så släckte de det, men så tog det sig igen och De stod inne i vardagsrummet och överlade så här, vad ska vi göra? Den kommer igen rätt så snabbt. Helt plötsligt bara så här, ut ur huset. Och så hann de precis ut innan golvet rasade under dem, eller skulle rasat under dem, rasade upp. För det visade sig att branden var inte i köket som de kom in. När de kom in såg det ut som att det brann i köket. Den var i källaren under. Och det var därför den tog sig så snabbt igen när de släckte den. Hade de stått kvar så hade de ju förstått det, den tråkiga vägen. Han fick någon slags förnimmelse som brandchefen då beskrev det som.
Slags avvikelse, alltså det är den radan som är på, det är något som inte stämmer.
Ja, det är något som inte stämmer. Och det är ingen förnimmelse, det är ingen gudomlig liksom tecken från ovan, utan den där berättelsen tog han med i den här boken som ett exempel på vad flera andra har berättat. När man sen djupintervjuar de här människorna mer och mer så förstår man att ja, men vad du egentligen säger är precis det där. Det var något som inte stämde med vad du har upplevt och byggt upp erfarenhet kring hur det borde vara i såna här situationer.
Så de kunde egentligen inte säga i djupintervjuerna vad det var som var fel.
Nej.
Det var bara att det var något som inte var rätt.
Var fel. Ett annat sånt exempel är en Formel 1-förare som tvärbromsar mitt i ett lopp. Och det räddar livet troligtvis på den här Formel 1-föraren, därför att bakom kurvan som man inte kunde se vad som var på andra sidan så hade precis massa bilar kört in i varandra. Så det hade nog också gjort det. I alla fall räddar några armar från att brytas säkert. Och efteråt så försökte de få reda på, men vad var det som gjorde att du stannade? Ja, jag vet inte, jag såg det olika. Nej, jag såg ingenting. Det var ingen rök eller något sånt där. Och sen provocerade de fram, men var det här? Till slut så kom de fram, ja vänta, nu sa du någonting. Publiken, ja. De brukar ju faktiskt följa den bil som är närmast dem. Och i det här fallet var det jag. Men det gjorde de inte, de tittade åt ett annat håll. Och det där uppfattade han ur ögonvrån uppenbarligen så snabbt, och det skapade en sån känsla i honom att något står inte rätt till, att han valde att ta det säkra för det osäkra och sätta fötterna på bromsen. Men det var ju först i efterhand som man kunde komma fram till att det var den cuen, den markören som hade framkallat den där magkänslan inom honom.
Det är ju spännande. Liksom. Jag tänker vad man kan ta med sig i det här. Det låter ju som att, menar, är man i en situation där det handlar om att man upplever fara för sitt eget liv, då prasslar det i löven. Och det är lite skitsamma om det stämmer eller inte. Men i alla andra situationer, jag menar, man behöver kanske sova på det, och man behöver kanske fundera på, om man inte kan se några mönster, kan man i alla fall fundera på om det finns en avvikelse.
Alltså, börja med känslan och ställ frågan, är jag en expert på den här typen av situationer? Så bygger den här känslan på någonting som jag rimligtvis skulle kunna vara en syntes av alla mina års erfarenhet av det här? Eller bygger den här känslan på rädsla eller jag vill göra som alla andra, grupptänkande? Alltså, försöka analysera den där känslan. Därför att den känslan kan vara minst lika rationell som ett superöverlagt beslutsprotokoll som du går igenom. Och det finns ju andra forskare som också menar på att du kan inte fatta beslut om det inte finns en känsla i grunden. Att människor som har drabbats av vissa hjärnskador som gör att det är svårt att känna vad som är rätt och fel, vad som är gott och äckligt och sådär, blir handlingsförlamade. Sen kan de ha full IQ kvar. Och till synes i övrigt ser ut som normala människor resonerar på ett rationellt sätt, inom citattecken. Men i brist på deras möjlighet att känna vad de vill och vad som känns rätt och fel, så kan de inte, de blir funktionsodugliga i livet.
Mm.
Det vill jag få sagt, för att hittills så har det varit liksom så här, känslor har varit lite fult. Känslor är, ja men det är skönt med dig som går på magkänsla, men om vi nu ändå skulle ta här i styrelserummet och försöka verkligen bestämma oss för någonting på rationell grund. Vad är det som talar för och emot? Det kan ju lika gärna vara efterhandskonstruktioner då som någon listar upp i det där. Medan känslan behöver inte vara mindre värd. Den kanske är mer värd.
Mm.
Bara man vet att det är en smart känsla.
Ja, just det. För det är något alltså som att våga erkänna att känslan är inte rationell. Men det att rationalisera känslan på något sätt. Att både förhålla sig till den och inte. Alltså det blir egentligen att bara hålla upp den och skärskåda.
Precis. Ja, vad är det för slags känsla?
Vad är det för slags känsla? Vad är det för slags fakta? Vad är det vi har? Och sen så göra en syntes kring det. Att inte tro att det ena väger tyngre än det andra. Givet att du faktiskt kan någonting om området.
Nej, och att vi är inte ett Excel-ark i en del av hjärnan och sen har vi liksom hjärta och magen och annanstans. Vi är ett. Beslut som är rationella kanske behöver en känsla från början.
Mm.
en känsla som sen grundar sig då på någon form av erfarenhet och förnimmelser som vi har med oss sen tidigare. Eller bara dum känsla som är panikkänsla, grupptänk och sådana saker som i alla fall inte alltid leder oss rätt, om man ska uttrycka sig försiktigt.
Tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig på det här området.
Ja, Gary Klein, Sources of Power. Det är han som har utforskat det här. Vad är intuition egentligen? Som på ett mer vetenskapligt psykologiskt plan har försökt knäcka koden för när fattar människor bra beslut med magkänsla. Sen skulle jag säga en som tar det här ett steg längre och verkligen visar att det går inte att separera känslor från rationellt beslutsfattande. Att beslutsfattande är beroende av att vi har någon grundkänsla. Antonio Damasio, som skrev Descartes misstag, han visar på liksom hur det liksom neurologiskt, biologiskt går till när vi fattar beslut. Och det var han som till exempel populariserade ett berömt fall om en amerikansk gruvarbetare som vid någon explosion råkade få typ en järnrör genom hjärnan.
Just det.
Och man trodde att han var död, men sen drog de ut det där och han klarade sig. Och han verkade till synes fine sen och rehabiliterade sig väl. Det var bara det att han blev inte sig själv lik. Och i efterhand då, när man tittar på den här hjärnan, så ja, det var den här delen, prefrontala cortex, någonting där som skulle koppla ihop känslor med reflektion som inte fanns längre. Mm. Så att han hade liksom ingen kontakt med sina känslor och tyckande längre. Och
han blev den ekonomiska mannen som Katrin Marcel skriver om.
Ja, och den mannen var inte en framgångsrik man. Så Damasio, han penetrerar verkligen in i hjärnan för att se var sker besluten med hjälp av känslor och kommer fram till att du kan inte separera förnuft från känsla. Allt är i ett, därav titeln Descartes misstag. Det finns ingen dualism där. Och han är ju vetenskapsman och liksom, det är ingen flum det här, utan emellanåt är det lite akademiskt, men den är hyfsat lättillgänglig. Och apropå lättillgängligt då, det tredje boktipset. Richard Thaler, 2017 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han har ju skrivit Nudge tillsammans med Cass Sunstein om nudging, men den här Beslut och beteenden som kom för några år sedan, den är en skön introduktion till hela området beteendeekonomi, som också visar på hur det bröt traditionen mot den klassiska ekonomin och hur de från att vara outsiders liksom blev mainstream och sen en ny norm lite grann. Mm. Och så på köpet får man en massa klassiska beslutsfällor och lite forskning i populär form.
Låt oss om tre skitbra tips, och som vanligt så länkar vi till dem i beskrivningen om du vill ha mer av det. Tack snälla Alexander för att du kom hit.
Ja, men det var mitt nöje.
Det där var alltså Alexander Norén som skrivit boken Magkänslans intelligens. Min magkänsla säger mig att det här blev en ganska bra intervju, eftersom jag också tänkt på hans resonemang många gånger efter att vi sågs. Det är alltid bra att sova på saker och ting, och nu har vi också hört det och fått det vetenskapligt bevisas. Vem tror du skulle uppskatta att höra det här om magkänsla? Tipsa dem med hjälp av knappen i appen. Det går på kick och du gör någon annan glad för att du tänker på dem. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast-appen, så får du också ge betyg. Det kan du göra i båda de apparna. Ge oss gärna höga. Det hjälper fler att hitta podden. Hashtaggen i sociala medier för den här podden är Perspektivpodden. Producent för Perspektiv är Jens Back. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag? Ja, följ då Vad vi vet på Insta eller Facebook, där vi heter just Vad vi vet. Och där kan du också hitta alla våra andra Vad vi vet-kanaler. Vi hörs snart igen.